Igår så la jag grunden för vad jag kommer att säga idag, kan man säga. För att man ska förstå judarna, Guds rådslut med Israel och Guds rådslut med hedningarna. Fikonträdet och alla andra träd, det är ju det det handlar om egentligen, va? Alla utanför Israel, det är ju samma sak som alla utanför förbundet. Och vi kan ju tacka Gud att han lät Jesus födas genom Israel, för frälsningen kommer ifrån judarna. Och vi är inympade, står det, i det förbundet. Visst är det härligt? Så att den som är på nytt född och har den heliga ande boende i sig, han kan med andra ord inte hata Israel. För då är det ju någonting som absolut är fel. Då får man ju liksom ställa sig frågan varför. Och jag sa igår att de gör inte allt. De är människor. Och vi håller definitivt inte med allt vad de gör politiskt och allt så här, va. Men det är det att Gud har slutit ett förbund genom Israel. Och jag sa ju det att utan, och Elvor med, utan landet och utan deras frälsning så kan vi hälsa hem. Vi blir inte frälsta utan att den här landet kommer till och deras uppvaknande. Vad ska inte det föra med sig, sa Elvor, utan liv från de döda. Och så sa jag ju att det handlar om att Sion ska föda sina barn. Och det pratar ju Paulus om, när det står på flera ställen, att hela skapelsen som är lagd under förgängelsen, den ska ju förvandlas. Eller? Och då står det om Guds barns förlossning. Och det är det grekiska ordet som används där för förlossning. Det är den fulla förlossningen. Den fulla förlossningen. Och då kan man fråga sig, har vi bara fått en del av den fulla förlossningen? Då måste jag svara ja på den frågan. För det står i Efesierbrevet så här att vi har fått en pant på arvet. Alltså den fulla förlossningen. Och det, när det står pant där, så står det på grekiska arabon. Och frågar du en grek vad det betyder, så säger han, det betyder förlovningsring. Det är ju mycket intressant, för vi väntar ju ett bröllop, eller hur? En basun ska ljuda och brudgummen ska komma ner ifrån himmelen. Och han ska hämta dem som tror, som har hållit fast vid att det här är sant och riktigt. De ska förvandlas. Det ska väl bli en härlig dag. Och det står ju i Romarbrevet 8, jag vill säga det. Hela denna skapelse är lagd under förgängelsen. Vad betyder det? Under nedbrytande krafter. Och Hebreerbrevet är ju noga med det att säga att hela den här jorden håller på att slitas ut. Eller? Gör den inte det? Jo, hela den här skapelsen är lagd under förgängelsen. Och så säger Paulus att även vi själva, vi som suckar och det, vi längtar efter att den här förlossningen ska ske. Och det utesluter ju denna teologi om ett helande. Att Gud vill att alla ska bli frälsta och helade. Nej, inte helade i den betydelsen att alla tår ska läkas och allt det här, vad ni vet. För det säger Guds ord att det är omöjligt. Det sker inte förrän på nästa sida av, när basunerna ljudit. Då kommer den fulla förlossningen. Halleluja, då slipper vi gå till tandläkaren. Jag hatar tandläkaren. Det är inget roligt. Men då kommer den fulla förlossningen. Och här nere händer det saker i våra liv som vi har ibland mycket svårt att förklara. Då får man lyfta på hatten och låta Gud vara Gud ändå. Man får säga halleluja ändå. Det finns lidande vi möter som det går inte att beskriva med ord. Det går inte. Och man kommer bara på skam om man ska försöka förklara det. Att säga. Och så var det ju med judarna. Vem kan förklara detta lidande de fick gå igenom under Hitler? Alltså, vem kan förklara? Hur kunde Gud låta detta ske? Och när man kommer ut därifrån, många kom ju till Sverige och man dog ju inom loppet av några månader, va? Om du hade gått på judiska begravningsplatsen och tittat på namnen som kom hit, som man inte kunde rädda. De var ju så förstörda, alltså, så de klarade inte mer än några månader här. Så, alltså, frågetecknen kom ju Gud. Förbundsfolket. Frågetecken, frågetecken, frågetecken i det oändliga. Vi får inga svar på lidandets frågor. Det har ju teologerna försökt att hålla på med i tusentals år, måste jag få säga. Lidandets varför. Jag har inte Reichman gjort en bok till och med som heter det, va? Lidandets varför. Det löser vi inte, vänner. Vi måste bara låta Gud vara Gud. Och samma sak måste ju ha hänt då när det här hade skett. Då måste ju alltså judarna ha tänkt på förbundet med sin Gud. Och jag tror att det är detta, vänner, som Jesaja 40 talar om. I Jesaja 40 så finner du Israel och Jakob mycket missmodigt. Och man undrar, den här förbundets Gud nu som vi är i förbund med, har han övergett oss? Alltså det måste ju vara den frågan Israels folk ställer sig efter gaskamran och allt. Eller? Och då läser vi följande. Gud svarar, eller Gud talar här till Israel, till Jakob. Märk väl att det här handlar om Israel, Jakob. Lyft upp era ögon mot höjden och se, vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i numrerade skaror? Genom sin stora makt och väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Det är intressant hur de är. Tänk vad Gud har omsorg om lite grus och sånt som snurrar upp i himlen. Ingen uteblir. Hur kan du då, Jakob, säga, du Israel, min väg är fördold för Herren, vem bryr sig om min rätt? Det måste vara det Israel tänkte efter det här. Har Gud övergivit oss? Har han förkastat oss? Och vi vet ju att Paulus svarar ju på den frågan i Romarbrevet. Nej, Gud har inte förkastat sitt folk. Alltså gäller löftena fortfarande för Israel, med andra ord. Det måste vi ha på det klara när vi tolkar profetierna. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud? Han har skapat jordens ändar. Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Med andra ord, nej Israel, om du förstod vem jag var, om du tittar upp på himlen, och Israel, de visste ju de hebreiska skrifterna. Titta nu på första bilden som är där. Han har ju skapat astronomiska saker, va? Han har skapat solen, han har skapat månen och han har skapat alla stjärnor och allting som snurrar runt. Och nu säger Gud här att allting kommer att snurra där uppe i himlen på ett sånt sätt så att jag sköter om allt det här i rätt tid. Och det är precis vad det hebreiska ordet i första Mosebok, där står det, var det på himlen ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de ska vara ljus på himlavarvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Det är nämligen så att på det hebreiska språket så står det att i första hand så ska månen och solen visa tecken på särskilda dagar och år. De ska vara tecken. Kom ni ihåg vad jag sa igår om tecken? Att Israel var ett tecken för hedningarna. En signal. En flagga. Ett bevis. Och vad är det nu, för att gå tillbaka till den här texten? Det är ju det här Gud vill ha fram. Vänta bara Israel. Jag ska bevisa för er min trofasthet. Och vad säger Jesus? Jo, jag ska visa tecken. Kom ihåg fikonträdet. Och så säger ju Jesus där. Och tecken ska ske i solen, i månen och i stjärnorna. Och vem är det som roterar alla tecken så att tiden är exakt? Jo, han som vi nyss pratade om här i Jesaja 40 och 26. Det är Gud. Vänta ett par år Israel, så ska jag visa att jag verkligen står bakom er. Och ni som har sett våra videor vet ju precis vart vi ska komma. 48, sen blev ju Israel en nation. Är ni med? Så Gud, han fixar ju till det här, va?
Och inför en hel värld visar han, jag står bakom mitt förbund. Jag står bakom rätt tid. Och så går vi då till Mark Bildt. Så jag vill redan nu säga er att det där som Mark Bildt fick, skulle jag tro från Herren, är en fantastisk sak. Men jag vill också säga det, att han står för något som ni inte ska apa efter. Han står för en lagisk sak. Ni måste fira sabbat, ni måste och så vidare, va? Det står inte vi bakom. Ni får fira sabbat om ni vill, men inte tvungna. Förstår ni vad jag menar? Det blir en lagisk kristendom. Och den kristendomen har kommit in och splittrar. För det blir ju helt automatiskt att vi blir ju något för mer då än ni. Och all sån kristendom är ju inte från Gud. Nej, för den här splittrar. Så ni är vaksamma om ni går in på hans sidor och läser. Ni skall inte fira sabbat om inte Gud uppenbarar det. Det har inte gjort för oss. Och de som gör det är det andra som säger att man ska, eller? Allt som inte sker av tro är det. Yes. Det är egen inspiration med andra ord. Eller andras inspiration som jag apar efter, brukar det vara. När han gjorde den här upptäckten så fick de 500 000 besök varje dag på sin hemsida. Det är inte dåligt. Hela servern pajade en dag. Det var så många besök. Ordet åt som kommer där, det betyder signal, men också att komma. Det är alltså tecken på Jesu tillkommelse. Herren ska själv ge er ett tecken, då står det åt. Kvinnan ska föda och så vidare. Tecken, roten är åt. Moed, som vi sa, betyder bestämd tid för ett möte. Och det är det vi ska komma till, för det handlar om de judiska festerna. Ni vet, vi har ju två stycken kalendrar. Vi har den romersk-gregorianska. Och den är ju solen som bestämmer. Så därför brukar tecknen till hedningarna visa sig i solen. Och det gjorde det ju år 2000, var det finanskrisen, 2007, va? Eller? Den 9 av exakt kommer en stor solförmörkelse. Total. Samma dag så sjunker aktiekursen 777 punkter. Och den världsvida finansiella krisen startar i världen. Och då kan man ju säga direkt, de som är med och fattar detta säger bara, Gud, du har kontrollen. Och det är det han vill visa oss. Kära älskade folk, vad som än händer just nu, jag Herren som för de här alla himlakroppar i numrerade hopar i rätt tid, jag har fullständig kontroll över allting som sker. Så vi kan vila. Vi kan vila om vi tillhör honom, vill säga. Annars kommer vi få havet och vågornas dån, och det står att folk ska ge upp andan när de ser vad som försiggår. Men vi som lever i ljuset, säger Paulus, vi ska veta tidens tecken. Vi ska förstå vad som håller på att ske. Och så står Paulus, han är ju inne på det här när han säger att när tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna ställd under lagen. Och då kommer man ju undra vad de vise männen såg för tecken. Det vet inte vi, men det måste ju handla om någonting i himlen som de visste som inte vi vet. Vi behöver inte spekulera om vad det var, jag bara säger det. Någonting visste de. En kunskap som har gått förlorad. Som de visste, som inte vi vet. Eller? Och jag sa igår att till och med Herodes kände tidens tecken. Men fariserna var så blinda som fattade inte tidens tecken. Visst är det otroligt egentligen? De onda fattade. Men fariserna som borde veta bättre, de såg inte. De kunde inte lägga ihop skriften. Och det Mark Bildt förstod, det var att I alla tider så har man tolkat det här. Det står ju i Joels bok: innan Herrens dag kommer så ska solen förmörkas och månen ska bli röd och allt det här. Man har ju trott att det ska vara, jag tror till och med Wilkerson trodde det. Han skrev att han trodde att det var vulkanisk aska som liksom skulle färga himlen röd och färga. Det är mycket möjligt att det också kommer att ske. Men det han såg, det var att på judarnas kalender så kommer det solförmörkelser och inträffa med väldigt konstiga, låt oss säga väldigt exakta egentligen, intervaller som alltid handlar om Israel. Det var hans upptäckt. Du kan bild två då. Hoppas att bilderna är i ordning. Och då kommer vi in här då på vad Jesus säger. Tecken. Om ni skiftar då mellan det hebreiska ordet för tecken och det grekiska ordet för tecken, så får ni ju fram ett ord som ungefär betyder så här: tecken på att Guds vilja sker ska visa sig i solen och i månen och i stjärnorna. Där det står stjärnorna står det grekiska ordet astron. Och ni vet vad astronomi är för någonting. Det är därav det kommer. Där betyder alltså alla himlakroppar. Alltså alla himlakroppar. Inte bara stjärnorna utan kometer och allt. Och på jorden ska folk gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dåd. Jag nämnde det lite igår om vad som sker runt havet, Medelhavet. Hur man är i uppror runt hela Medelhavsområdet i stort sett. Och hur det så småningom, vi kommer att ta upp det i nästa pass, kommer att komma upp ett vilddjur. Vi ser början på det här. Semeion här då, tecken på att Guds rådslut sker. Astron är astronomi, himlakroppar, kometer med mera. Och Joel lägger till: jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökmål. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och den fruktansvärda. Den som Petrus säger, underbara. Han har fattat att då kommer Jesus. Jesus kommer under den här dagen. Nu är det så här att det hebreiska ordet för dag, det är inte 24 timmar utan det kan betyda en tidsperiod. Yom. Yom på hebreiska betyder tidsperiod. Det betyder inte timmar, det betyder inte 24 timmar. Utan under den tidsperioden när Herrens dag inträffar, då kommer Herren. Förstår ni? Det är alltså inte specifikt. Utan vi ska veta när Herrens dag punkt ett, när den börjar. Den dagen ska ni förstå. Sen kommer han att avslutas med Jesu tillkommelse. Sen är ju tiden slut. Och det här handlar ju speciellt om den sista generationen. Ni som ser fikonträdet Israel, ni ska förstå detta. Och jag kommer att visa er att den här bilden nu som vi tog upp i Jesaja 40, det handlar om Israel. För Gud visar snart sin trofasthet i förbundet genom att visa tecken att tiderna är exakta och så. Så vi går vidare nu till nästa bild. Och nu ska vi förklara för er vad en tetrad är för något. En tetrad, det är jätteovanligt. Det är när det sker fyra stycken totala månförmörkelser i rad utan någon partiell emellan. Då kallar NASA det för tetrad. Tetrad. Och det är så exceptionellt ovanligt när det också inträffar på Israels festdagar, de som Gud har bestämt. När du ser tetrader som är ovanliga i sig ske på deras festdagar. Den bibliska kalendern som Gud säger är den rätta tiden, det är ju den han har instiftat. Det är den bibliska kalendern. Våran kalender har ju romarna hittat på. Den stämmer ju inte riktigt. Men den bibliska kalendern, de går ju alltid efter månen. När de firar sabbater och fester och allt det här. Den är ju exakt. Och då ska vi se då. När inträffade det? Ja, vi går tillbaka till 1492. Då slängdes ju judarna ut ur Spanien. Det var en profetisk händelse. För då spreds man ut. Jag kan säga så mycket att det finns människor i Sverige, i vårt land, som är judar utan att ha en aning om det. För det var ju hit så småningom man kom. Man kom in mycket i Nederländerna, valloner. Och man var ju förföljda, så man bytte ju namn och man integrerade sig, va, i familjer och släkter och så. Det finns nog mycket mer judar än vad vi tror. Då, året efter, 1492-1493, kommer den tetrad. Som jag sa var väldigt ovanligt på Israels högtidsdagar. Då har du en på vårfesterna. Och en på höstfesterna. De som bestämmer tidet. Årets början för judarna är ju det, va. Gud visar att det här är jag som står bakom. Och nu kommer nästa. Som vi pratade om förut i Jesaja 40. När Gud skulle visa sin trofasthet. Och jag sa ju det igår. Att vem kan, ja, förstå något sådant. Hur kan ett land födas på en enda dag. 14 maj. 1948 föds staten Israel. Och knappt någon kan förklara hur, men hur plötsligt så står bara det där lilla landet omgivet av fiender. Gud låter 1949 och 1950 bli en tetrad, alltså fyra månförmörkelser i rad på Israels högtidsdagar. Hallå. Han som för skaran fram i numrerade hopar i absolut rätt tid. Låter det bli exakt så att händelserna på jorden samverkar exakt med det som man har skapat redan innan någonting fanns. Alltså fattar vi hur stor Gud är. Det här, vänner, är ju till för att vi ska förstå att Gud har kontroll. Djävulen har ingen kontroll alls. Han blir bara tilldelad auktoritet. Så allting som händer i ändens tid, så ser ni att vilddjuret fick exosia, tilldelad auktoritet. Av vem? Han som har all kontroll. Han får inte göra ett smack, djävulen. Utan att få, här har du en liten smula auktoritet. Det är ganska bra att veta för oss kristna att det flyger inte omkring en massa andar här som liksom hoppar på den här som helst, utan du är beskyddad i Jesus Kristus. Du behöver inte titta under sängen och driva ut några andra innan du går och lägger det. De kommer inte att hoppa på dig. På våran bibelskola hade vi en som, han var så fångad av det här så han liksom var tvungen att driva rent i rummet innan han skulle sova. Så han fick gå i själavård och försöka bryta ner det här, va. Det ger ju bara fruktan, sådana tankar. Och det här, alltså Guds godhet, är ju det vi ska hålla våra ögon på. Guds godhet och Guds storhet. Det var ju inget kvar av judarna, och ändå säger jag ska bevisa min storhet. Och de som hade ögonen att se mig här förstod. Du har inte övergivit oss. Vi förstår. Vi förstår. Du har satt oss här som nation. Och du bekräftar din storhet. Men inte slut med det här, kära vänner. 1967 hände ju någonting som ingen kan förklara heller. Hur i hela friden kan då Israel slå alla nationer och inta Jerusalem? Jo, därför att Guds ord säger att hedningarna skall inte längre förtrampa Jerusalem. Vi ska se att det handlar om det här också. Att Gud skall ge tecken på när hans rådslut sker i solen, månen och stjärnorna. Och nu kommer det en ny tetrad, vänner, som är bekräftan på Guds eget ord. 1968-1969 så kommer det fyra sol- eller månförmörkelser i rad. på Israels vår- och höstdagar. Halleluja, Gud är så god, Gud är så trofast. Vi som ser och förstår det profetiska ordet, att han säger ju själv att han ska ge tecken på när hans rådslut är inne i solen, månen och stjärnorna. Vi jublar ju. Alltså fattar ni, stämmer det? Vad ska då inte stämma sen vad han har sagt om evigt liv och allt det här? Det ska ju bara leda till att vår tro styrks och att Gud blir stor. Det är det som leder det. Vi står inte här och spekulerar i en massa stjärnor och sånt. Det vi vill fokusera på, det är en Gud som har kontroll. En Gud som inte släpper greppet om ditt liv. En Gud som står för vad han har sagt. Det är det här ska vittna om Guds storhet. Och det står ju faktiskt att hela himlarna förkunnar din rättfärdighet. Och är rättfärdighet? Ja, att Gud alltid handlar rätt. Det är hans rättfärdighet. Gud handlar aldrig fel. Han har aldrig gjort och kommer aldrig att göra det heller. Så när det händer såna här saker som vi inte kan begripa, Gud, du är Gud ändå. Jag lyfter på hatten och går vidare i livet. Det är vi tvungna att göra, för Gud är Gud. Gud är Gud. Det här är så ovanligt med de här tetraderna, så du kan ju titta fram. Tetrader kommer att ske, men inte på Israels högtidsdagar. Det sker ju någon här nu 2011 eller vad det var. 2013 kanske. Men det sker inte på Israels högtidsdagar. Utan när det sker då sker det också något profetiskt. Du kan titta tillbaka sen flera hundra år. Det sker inte på hur långt som helst och inte längre framåt hur långt som helst. Jag sa ju igår, vi står ju inför när du ser alla profetiers uppfyllande. Alltså hela bilden. Och då sa jag det. Hur många år tror du, om det inte det här skulle vara uppfyllande, hur många år framåt skulle du då räkna innan allt skulle liksom förändras igen i historien för att det skulle kunna bli likadant? Ja, det är ju hundratals år, eller hur? Därför tror vi att det som du ser nu sker. När alla bilder stämmer liksom, vad som händer vid Medelhavet, vad som händer med freden i Israel, vad som händer med avfallet i församlingen och så. Det kan ju omöjligt vara något annat, utan det här är tecken på att någonting, att tiden håller på att avslutas. Vi har ju en värld som till och med forskarna säger inte orkar med så många år till. Till och med forskarna i världen ser ju det, va, att det här är ju kört. Det finns ju snart har vi ingen mat. Och det är ju väldigt märkligt att alla naturkatastrofer drabbar just matförsörjningen. Allt som händer drabbar ju matförsörjningen. Men det står ju också om i det profetiska ordet. Det var ju en häst. Eller hur? Maten skulle bli så fruktansvärt dyr så det skulle gå åt en dagslön för att köpa ett mått vete. Vi är på väg dit. Matpriserna har ju stigit med rekordfart. Hästen är lös. Gud har släppt lös hästen. Och då kan vi gå till nästa bild. Där har vi förresten kartan på de här olika. Är det vi framme vid? Ja. Här har vi alla tetrader då, 2014 framåt. Och vi ska inte spekulera i datum. Vi ska inte spekulera i datum. Så jag vill inte ha fram några datum här. Men när Herrens dag kommer, så står det både i Joel och i många profeter att det kommer en stor här. Och inför den härren så förmörkas solen och månen. Det är ju märkligt. Va? Det måste ju vara Armageddon, eller hur? Och då står ju att inför Herrens dag så ska solen och månen förmörkas. Står det i Joel också. Kan det sammanträffa här, men vi kommer att se en solförmörkelse här fram igenom här, va? Och månförmörkelsen. 2014 har du, 15 april kommer en påsk. Sen kommer den på hösten på Lövhyddohögtiden den 8 oktober. Total solförmörkelse. Sen kommer det då nästa april, fjärde påsk, kommer en total solförmörkelse. Sen har du 28 september, kommer det en total solförmörkelse igen. Alltså samma tecken som när Israel blev en nation kommer om ett par år här. Och då frågar ni kanske mig, vad ska hända då? Och då svarar jag er, jag vet inte. Jag bara vill ta en parentes. Det kommer en till. Fattar ni? Vi som lever i ljuset skall kunna förstå när Herrens dag kommer, står det. Vi som lever i ljuset skall kunna förstå när Herrens dag kommer. Och inte nog med det. 2014 avslutar en 7-årig sabbatsvecka. Och nu är vi inne på det här med Daniels 70:e årsvecka. En sista 7:a ska komma. Och då kommer det hända väldigt mycket. Och då avslutas det med en sabbatsvecka. 777 eller 77:or är bestämda för ditt folk och så vidare, står det i en profetia. Jag vill inte spinna på den, för att den är väldigt svårtolkad. Så man får lämna det här. För när Gud talar till oss om när vi börjar här med profetiska, så sa han så här: ni måste börja med det ni vet. Och framförallt sa han, så lägg ner det här med böcker. Läs inte en massa böcker. För jag har märkt en sak. Och det är att folk läser böcker. Och sen börjar papegojsnacket. Man låter inte anden få tala och överbevisa ordet, utan man låter andras tolkningar få påverka ditt liv. Och vet du, nästan hela Sverige, de har en fras som du kan höra. Och den låter så här: ja, men han ska ju komma som en tjuv. Det är kristna frasen. Jesus tillkommer. De kan inget mer om Jesus tillkommer. Nej, men han ska ju komma som en tjuv. Eller hur? Ja. Och då fattar man inte att på Jesu tid så skulle ju alltid elden hållas brinnande. Och då hade man en vakt som skulle hålla ordning på det här. Och han kunde komma mitt i natten och kolla om man verkligen såg till så altaret brann. Alltså. Vet du vad man kallar den här vakten för? Det var oftast en överstepräst. Tjuven. Han kunde ju komma vilken tidpunkt som helst när du vaktade. Och då var det så här att om du somnade på din tjänst, så tände de eld på dina kläder. Och då är de ju tvungna att kasta av sig kläderna. Vad säger Bibeln? Håll i kläderna så ingen ser din skam. De sprang ju nakna ut därifrån. Ganska bra bild, va? Då tar vi nästa bild. Och det var därför jag la så grundläggande igår om att om vi inte fattar det här med judar och hedningar, så kommer vi inte att fatta bilden. Ser ni? Judar, hedningar, sol, måne. Det hör ihop. Tecknet på att Guds rådslut sker ska ju även gälla hedningarna i den sista generationen. Tecken i månen måste ju då, med det vi har fått reda på nu, betyda att Gud samlar Israel. Och vi är ju inympade. Solen, Gud samlar hedningarna. Och vi kan ta hur många bibelställen som helst på att hedningarna här står för något negativt. Sefania 3:8 står för att, kommer ihåg nu, att rådslut för hedningarna, det är ju att de blir fientliga mot Israel. Så hedningarna står ju som en negativ bild ofta i Bibeln. Jag tog inte med mig min bild, men på den andra sista passet idag så ska vi ta upp Guds rådslut med hedningarna. Då kommer ni att se att Guds rådslut med hedningarna, från och med att landet Israel står där, det är att samla dem till Armageddon. Det är Guds rådslut med hedningarna. Jag ska samla alla folk mot Jerusalem. Och i Sefania 3:8 så står det: mitt rådslut är att samla alla hedna folk mot Israel. Så från och med 1948, det landet Israel står här, om du vill följa det profetiska ordet, så kommer du att få se en process ske där hedningarna samlar sig. Alltså det bildas ett Babylon som kommer att vara emot de kristna, och de kommer att vara emot Israel. Vi ska nu i det här studiet då börja med Israel. Guds rådslut med Israel. Och vi kör nästa bild.
fikonträdet. Igår tog jag väl upp vad grekiska ordet eido betyder. Jag tror det finns 5 grekiska ord för att se. För att se. Han gav dem en liknelse se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, jag tog upp det här igår med våren, vad jag tror arabiska våren, jag tror namnet är profetiskt. Se på fikonträdet och när de börjar knoppa och så här va. När ni ser detta vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag, i detta släkte ska inte förgås förrän allt detta sker. Ska vi gissa på 70 år? Det är min gissning. Vi kanske har något annat. Men vi ska inte låta en tolkning av något datum eller något år gälla. Utan Gud säger att vi ska kunna lägga ihop. Lägga ihop. När ni förstår allt detta. Allt detta. Tidstecknen som kommer in löpande. Och det är ju först nu i den här tiden vi börjar förstå profetierna. Det står i Daniels boken, så står det till och med att den här boken, den är stängd tills ändestid. Den är stängd för till den generation som följer honom i ändestid. Då öppnas boken. Och idag ska vi nog få titta in lite i vad Daniels boken handlar om. På grekiska i Easword, jag kan rekommendera er en översättning som är alldeles gratis på Bibeln, heter Easword. Det är ett bibelprogram som ni kan ladda hem och där finns det både Folkbibeln och 1917 och det finns en hel del andra King James. Och där finns det Strongs nummersystem som man kan använda för att se vad olika grekiska ord betyder. Och så. Vi har en del andra lexikon också. Så det, om vi säger att grekiska ord och hebreiska ord är väldigt bildliga. Så att det kan betyda lite olika så här. Men då måste man alltid se vilket sammanhang det är skrivet om man liksom ska förstå då. Och på grekiska så betyder det här ungefär så här. Seende ska ni förstå processen Israel hedningarna. Fikonträdet och alla andra träd. Han säger att det ska ske en process när fikonträdet står där. Seende ska ni se processen Israel hedningarna. Och då säger Gud så här att just den processen ska jag bekräfta med tecken. Alltså med himmelska tecken. Och det var ju det han har gjort hela tiden. Sen Israel blev nation så kom ju månen. Och då ska vi ta och titta lite på Israel som fikonträdet. Alltså det är ju en grund för att kunna förstå de här profetierna. Kan vi nu bevisa att Israel är fikonträdet genom att gå till skriften? Ja, det kan vi. Och han framställer Lukas 13. Ja, du kan ta nästa. Och han framställde denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård och han kom och sökte frukt därpå men fann inget. Då sa han till vingårdsmannen, se nu i 3 år har jag kommit och sökt frukt på detta fikonträd utan att finna någon. Hugg bort det, varför ska det få utsuga jorden? Men vingårdsmannen svarade och sa till honom, herre, jag tycker det är intressant det va. Här ser vi ju, herren sa det till min herre, Salmatie. Här är ju Jesus och här är ju Gud va? Eller Gud, fadern och sonen. Herren sa det till min herre. Herre, låt det få stå kvar också detta år för att jag under tiden må gräva omkring det och göra det. Kan hända ska det så till nästa år bära frukt. Om inte så må du hugga bort det. Här har du ju då Jesus som vingårdsmannen och de är ju ett, fadern och han, står det ju. Ägaren är fadern. Vingårdsmannen, vet vi vem det är? Det är Jesus Kristus i den här liknelsen. Och som sagt var, psalm 110 säger Herren sa det till min herre. Sätt det här på min högra sida. Och hur många år tjänade Jesus? 3 år, står här också. 3 år. Och här när Jesus säger det här, då har han ungefär 1 år kvar på sin tjänst. Säger experterna på evangelierna alltså. Som studerar alla de här händelserna i Jesu liv. De säger att när Jesus säger detta har han ungefär 1 år kvar.
Och definitivt menar han då Israel som nation, eller hur? De har ju förkastat honom. Och vi går till nästa bild. Och då får vi se något konstigt här. Att han förbannar fikonträdet. Alltså alla de här liknelserna måste ju läsas ihop för att vi ska förstå bilden. Ja, vi behöver inte läsa allt här, men vers 12. När om dagen därefter var på väg från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad, och han gick dit för att se om man skulle finna något på det. Det var ju det hela förra liknelsen handlar om, att det inte bara frukt, eller hur? Men när han kom fram till det fann han inget annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Det står faktiskt att det inte var fikonens tid. Det är väldigt konstigt. Han som har skapat alla träd, ska han gå och glo på ett fikonträd som man ändå vet att det var fel tid? Ja, det är en symbolisk handling som man vill att lärjungarna och vi som läser ska förstå. Det var inte Israels tid att bära frukt ännu. Israels tid för frälsning var, han visste ju att de skulle förkasta honom. Det står ju nästan i hans samtliga profeter. De kommer ju inte att ta emot honom. De kommer inte att förstå att han är Messias. Och sen så kommer det då i vers 19 här då. Så snart det blir kväll lämnar han staden. När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträden såg han att det hade torkat nerifrån roten. Rabbi, fikonträdet som du förbannat har torkat, och så vidare. Ja, man kan ju undra varför han förbannades. Stackars fikonträd, som sagt va. Och det är ju uppenbarligen en symbolisk handling som man gör, som handlar om tidens skeende. Det var nämligen så här att dagen före Jesus förbannade fikonträdet så säger de här evangeliska experterna att det var palmsöndag. Och vad hände då? Jo, Jesus red in som konung i Jerusalem på en åsna. Han presenterade sig själv öppet, att den här profetian kan ni väl i alla fall inte missa. Nej, det står ju Zakaria. Han ska rida in på en åsna. Fattig. Det var ju väldigt konstigt. En kung kom ju på en stor ryttare, men den här kungen, han kom på en åsna. Och man bommade. Det står i Zakaria 9:9 för de som vill skriva ner det. Fröjda dig, du storligen, du dotter Sion. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig rättfärdig och segerrik är han. Ho, vilken seger. Va? Ödmjuk ridande på en åsna, en åsninnans föl. Mottagandet i nationen var ju fullständigt delad. Och ni vet att nu de små här, de ropade ju Hosianna. Och det är nu Jesus säger att ni ska inte se mig igen förrän den dag kommer. Då ni säger, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Baruch haba b'shem Adonai. Han visste ju att de inte skulle ta emot honom. Men det kommer en dag, säger Jesus, när ni kommer att förstå, när ni kommer att ropa, fräls oss, fräls. Ja, Israel kommer att komma i nöd. Tänk nu efter. Fadern, ägaren till vingården. Jesus, skötaren till vingården, förbannade, högg ner fikonträdet. Det här var ju aldrig slutet på Jesu tjänst. Nu hade han gjort allt han kunde. Och det sista han gjorde var ju faktiskt då på palmsöndagen när han red in. Alltså, förstår ni inte den här profetian om mig, då kommer ni heller inte fatta något. Sen kommer ju nedhuggningen då. Och det här var ju symboliskt vad som hände sen år 70. År 70 spreds ju Israels folk ut till alla nationer. Gud hade ju redan talat om att så skulle ske i det profetiska ordet. Och det är märkligt att när Jesus, alltså när de tar fast Jesus, så säger han, om ni gör så här med det friska trädet. Lägg märke till det här vad han säger. Vad ska då inte ske med det torra trädet? Vad tror ni han symboliserar på? Det förbannade fikonträdet. Och då måste ju han vara livets träd. Yes! Han måste ju vara livets träd, och därför tror jag inte alls att livets träd, eller kunskapens träd, livets träd var äppleträd. Det måste ha varit något annat. Bara en liten parentes. Jesus, han förbannade alltså fikonträdet på morgonen efter sitt intåg i Jerusalem. Om ni följer med så ser ni att det är det. Nu hade han gjort allt. Presenterat sig som kung. Men man vill ju inte ha honom. Eller rättare sagt, fariserna och de skriftlärde gick omkring bland folket. Och nu hade man det så här att de bestämde vem som fick vara i samhället eller inte. Det känner ni till, va? För ni känner ju till att det vart en kille som vart helad i Johannes 9. Och så frågar man föräldrarna då, hur gick det till? Fariserna. För det var nämligen så här att hela samhället handlar ju om deras synagogsystem. Och blev det utestängd ur synagogsystem, då var det precis samma sak som att bli utestängd ur samhället. Som hade lön och allt det här, va. Och föräldrarna till den här pojken som blev helad i Johannes 9, han säger, det är hur vi törs inte svara, fråga honom själv. Och jag älskar hans frimodighet när han säger, vill ni också bli hans lärjungar? Och då blir de ju rasande. Men alltså det var ju liv och död att vara troende på Jesus på den här tiden. Alltså du blev ju utestängd från hela samhällets ekonomi. Jag vill bara föra in det på vad som kommer hända snart. Den som inte har vilddjuret och dess tal får inte ta del av samhällets fördelar. Samma, precis samma tankar kommer. Och det är på väg. Jag hörde något glädjande. Jag hörde att Trunnagården har inga statsbidrag, va? Eller inget sånt. Det är ju härligt, va? Gud välsigne er. Träningen har börjat. Träningen har börjat. Det enda man ska vara beroende av i dessa dagar är Gud. Gud. Och Herren har uttryckligen sagt åt Elvor och mig. Nu måste ni överlåta all er ekonomi till mig. All er ekonomi till mig. Men sen då på tisdagskvällen här, när nu minnet av det här förbannade trädet var så starkt hos lärjungarna fortfarande, då berättar Jesus den här liknelsen om fikonträdet som återigen ska stå där. Fattar ni? Allt det hör ihop. Alltså Israel som nation förkastade Jesus som kung. Och så sa jag ju, ni ska inte se mig igen förrän ni ropar Baruch haba, b'shem Adonai, välsignat vare han som kommer i Herrens namn. Det är då han berättar liknelsen om fikonträdet. Se på fikonträdet och alla andra träd. Och nu eftersom de ska ropa välsignat vare han som kommer i Herrens namn, så är de under nöd, eller hur? Och det är därför det stämmer exakt det här med hedningarna. De kommer att vända sig mot Israel. Ser vi det idag? Yes. Det är profetiskt förutsagt. Det kommer att ske. Och jag vill säga det. Jag nämnde 70 år förut. Jag tror att Jesus menar att den generation som får se Israel stå där som nation är den sista generationen innan tidens avslutning. Det är vad jag tror. Det får ni tro vad ni vill. Det är, jag tror att det är det han menar. Och det har ju hänt en hel del sedan dess, 48, och det bara accelererar. Jag tycker det går fortare och fortare. Och vi ska ta nu och ta er med till Hosea 3 och vers 4 och 5. Och då tar vi nästa bild, Elvor. Hosea 3, vers 4 till 5. Det har ni Israels historia. Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung, förste offer, stoder, efod och husgudar. Med andra ord, templet skall förstöras. Inga präster ska klä sig i prästkläder. Israel ska ut bland alla nationer. Men sen står det någonting underbart. Sedan ska Israels barn vända om. Jag vill sätta en punkt där. Punkt där. För ordet på hebreiska är shov. Shova. Det betyder att vända återigen från den punkt man lämnade. Vända åter till sitt land, för då är det där man kommer ifrån. Punkt. Och i landet, sen börjar en ny mening då, vad jag förstår i hebreiskan här. Och där i sitt land, kommer ni ihåg de där tre punkterna jag sa igår? Först kommer säden singularis, sen kommer landet, sen kommer Sions födelse. Det stämmer exakt med här också. Där i landet ska man börja söka Herren sin Gud och David sin kung. Vem kan det vara? David har ju varit död i flera tusen år, men åtminstone 1000 år här. Ja, det måste ju vara Messias. Vi vet ju vem han är. Men nu ska det bli uppenbart för Israel också vem det är. Och vi var ju nere, någon som har varit nere i Sion där nere och sett Davids grav. Och nu var det där någon. Då står man ju där, ni vet, så här. Och tror han ska uppstå antagligen. För det står ju i skriften att Davids son ska ju uppstå. Men man har inte fattat det, att det är ju Jesus som är Davids son. Han har redan uppstått. Men någon kommer att få sina ögon öppnade så de kommer att förstå. Och så står det så här. Med fruktan skall de söka Herren och hans godhet i kommande dagar. Nu ska jag förklara några hebreiska ord till. Ordet som står med fruktan där, så står det pashad. Och det betyder en plötslig händelse som ger en stor, stor fruktan. Ja, vi vet ju vad Israel kommer att råka ut för. Antikrist kommer att bedra dem. Och det kommer att komma en stor fruktan. En vedermöda kommer att bryta ut. Så det stämmer ju också exakt. Vi måste ju låta skrift få förklara skrift. Och då ser vi vilken röd tråd det finns genom hela Bibeln. Bara vi sätter punkterna på rätt ställen. Det är inte lätt att översätta en Bibel. Alltså. Man är tvungen att låta det bli ett språk så folk förstår också. Men om man återstuderar det och sen lägger ihop det med andra, så ser man vilken underbar harmoni. Och då står det där då, när i de kommande dagarna, så står det asharit där, jom. Och jom, så betyder, behöver inte byta en dag utan en tidsperiod. Och då står asharit där, och det betyder den avslutande tidsperioden. Och då kan du gå till 10 bibelställen till som säger att den är 3,5 år. Vedermödan. Den är 3,5 år. Den är inte 7 år. Den är en tid, 2 tider och en halv tid. Den är 3,5 år. Daniel 12. Det finns åtminstone 4 bibelställen som förklarar tydligt 3,5 år. Romarna förstör templet 70. Folket förs bort till alla andra folk. Och tillbaka igen till utgångspunkten. Fikonträdet står där igen, med andra ord. En plötslig skräck ska göra att man börjar söka David, sin kung. Och det kommer att ske i den tidsperiod som avslutar den här löpande tiden. Uppenbarelseboken 10 talar om att en Guds basun ska ljuda. Och då kommer Kronos, som betyder den löpande tiden. Alltså minuter, timmar, sekunder och så här. Klockan, Kronos, kronograf. Och det här, den löpande tiden kommer att ta slut. Och vad händer sen då? Ja, vad händer när tiden är slut? Evigheten kommer ju. Evigheten kommer ju. Vid den sista basunens ljud, vad ska ske då? Jo, då ska alla uppstå från de döda. Den sista basunen ska ljuda, avsluta tiden, och evigheten kommer. Då kommer Herren, den evige. Och då tar vi nästa bild. Och Jesus bekräftar ordagrant detta. Templet förstörs, Matteus 24, vers 2, år 70. Judarna ska föras bort till alla andra folk, Lukas 21, vers 24. Jerusalem ska förtrampas tills hedningarnas tider är slut, Lukas 21, 24. Judarna är alltså tillbaka 48, intar Jerusalem 1967. Och den generation som ser detta ske skall ej förgås, Lukas 21 och 34. Och om detta nu är Guds rådslut, så skall han, säger Guds ord, visa det med tecken i solen, månen och stjärnorna. Eller hur? Det står ju så. Ja. Och vi vet 48, landet. Tetrad, 49-50. 67, 7 juni var det väl man intog Jerusalem. Året efter på högtiderna. Tetrad, 68, 69. Fattar ni? Gud är stor och Gud är god. Alltså han bekräftar ju det, att hedningarnas tider är slut. Och direkt så kommer tecknet i himlen. Han bekräftar att hans rådslut är inne. Jag tog ju förut upp Kronos. Ska vi gå in på Kronos och Kairos i Bibeln? Då tar vi nästa bild. Då det nu hade kommit tillhopa, så står Apostlagärningarna 1, vers 6. Alltså när vi ska läsa Bibeln så måste vi vara konsekventa när vi läser Bibeln. För annars blir det pannkaka av det mesta. Faktiskt. Då ni hade kommit till samma fråga till honom och sa: Herre, skall du i denna tid, Kronos, minuter, sekunder, upprätta igen riket åt Israel? Han svarade: det tillkommer inte er att få veta Kronos och Kairos, löpande tid och bestämda händelser, som fadern i sin exosia, auktoritet och makt, har fastställt. Vad skulle han bekräfta det med? Tecken i solen, i månen och i stjärnorna. Vi kan aldrig börja liksom i fel ände. Och många tror ju nu att man kan liksom använda det här, vad heter det nu det här? Det vet man, går in i Guds ord och räknar en massa bibelkoderna. Och liksom med datamaskin kan räkna ut vissa saker, va. Förhärligar det Gud? Nej, det förhärligar ju mest den som hittar på det eller kommer på grejer. Du kan ju få kalanka och vad du vill på det här sättet. Men jag ska säga er att det finns en del saker som faktiskt stämmer när det gäller det här. Och det var det de hittade från början. Men sen kom ju människan att lägga till det klart. Och det var det. Att ordet Javé, eller Herren, och lagen Torah kommer alltså mellan, jag tror det är i första Mosebok, så är det var sjunde bokstav löpande genom hela berättelsen. Alltså kommer J-H-W-H, J-H-W-H, J-H-W-H. Det kan ingen människa förklara bort. Inte heller att det kommer att stå Torah, 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 Torah. Var det sjunde, det är ju fjärde Mosebok eller vad det är. Det är sant. Och det säger ju att Gud har kontroll över sitt eget ord. Inte mer. Jag kan inte börja spekulera om tider och stunder på det. Och sen var ju 11 år inne igår och sa så här: Romarbrevet 11:25, bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet. Och en hemlighet i Bibeln är någonting som Gud måste uppenbara för oss. Annars kan vi inte förstå det. Hemlighet. För att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. För stockelse har kommit över en del av Israel och ska så förbli. Tills dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och då diskuterar man ju så här, va. Är det negativt eller positivt? Jag sa ju förut att hedningarna kommer att vända sig mot Israel. Och det kan vara så att båda två stämmer i det här fallet. För det står att när Israel skulle gå in i landet så kunde man inte komma in dit för en... Amorenas synd hade nått sin fullhet. Det var ju hedningarnas. Och så kan man vända på och säga så här, att först måste församlingen då, alltså den hedna kristna församlingen, ha väckelser så att antalet blir fullt. Och inte först då kan Israel bli frälst. Fattar ni? Det så här man tänker. Och sen får ju vi välja då vad du vill tro. För något av det måste vara sant. Jag tror det sista är sant. För det är då Israel ska bli frälst och vi också. För våran frälsning är förenat med Israels frälsning. Och därför tror jag så här, att när ni ser att hedningarnas fullhet kommer, Harmagedon med andra ord.
Armageddon kommer.
Ja, då har ju hedningarna samlat ihop sig. Som betyder en svärm av gräshoppor. Det är bra att veta när du läser Bibeln i Uppenbarelseboken. Hedningar på hebreiska betyder en svärm av gräshoppor. Då har ni ju tolkningen i bilderna också. När ni ser hur röken kommer, något som ser ut som de har kvinnohår och gräshoppor. Man fattar ju ingenting. Nej, för att det är andliga bilder. Och de måste tolkas med andliga ord. Och sådana ord måste anden lära oss. Annars förstår vi noll. Är det spännande? Fattar ni? Något? Ja, det är tur det blev inspelat, för att det här måste man nog höra ett par gånger innan det sjunker in. Jag ska säga er att det här tog tid innan vi började fatta. Och då ändå håller vi på med det här. Men nyckeln till att förstå skrifterna, det är att man ser Guds rådslut med Israel och Guds rådslut med hedningarna. Det är nyckeln till att förstå skrift. Att hedningarna står alltså för något negativt som ska samlas ihop. Vi ser det nu. Det kommer att leda till Armageddon. Helt klart. Jag hade tänkt att ta en hel del här igår om Gog och så. Ja, ni kan ju de profetierna i Hesekiel 38-39. De stämmer ju exakt med vad vi undervisat om nu. Ska vi bara ta det här med Israel då. I Hesekiel 38-39. Vi ser alla länder. Du ser Gomer, Togarma. Vem hade trott att Turkiet skulle vända som de har gjort? Det står i Guds ord. Han leder konungarnas hjärtan som vattenbäckar. Så. När tiden är inne så börjar konungarna dras dit han tycker de ska dras. Det står om Libyen i Hesekiel 38-39. Ska man nu inte spekulera för mycket utan ta bilderna på vad de här länderna betyder, så kan man säga att norra Afrika kommer att vara indraget i Armageddon. Och det kommer även då Turkiet att vara, och en bit av Syrien som Togarma Gomer betyder. En bit av Syrien. Och vi ser ju rörelser i alla de här länderna. Och du kommer att se ett Ryssland som är allierat med Iran. Och det är ett stort tidstecken, för det står för sig där. När du ser Ryssland alliera dig med Iran. Vad är det mer för tidstecken vi kan se? Jo, Gog kommer ner mot Israel för att röva, stjäla. Vad är det Israel nu i denna tid har fått som är så värdefullt som man vill ha? Yes! Då. Har Gud humor? Ja, otroligt! Just i den här tiden, just när det är dags för detta väldiga att ske, så hittar man enorma mängder olja. Och Turkiet är ju den med väpnande fartyg just nu. För att man vill ha detta olja. Ser ni inte att det är början på det? Och då står det om västmakterna där i mitt i sekel också. Och Tarsis och köpmän ska säga: vad är du här att göra, du Gog? Ska du röva? Ja, det är västmakterna. Tarsis står för Barcelona-området. Det var ju dit man reste och gjorde affärer. EU kommer att sluta förbund med Israel. NATO kommer att upprätthålla freden. För det ska vara en fred med säkerhet, står det. Någon ska garantera den här freden. Yes, NATO kommer att göra det. Det vill palestinierna att NATO ska göra. Så helt plötsligt, varför finns detta NATO kvar? Jo, för de har en mycket speciell uppgift. Yes. Sen när du läser profetierna ser du hur det ska gå, va? De ska dela landet. Och man ska dela staden Jerusalem, står det i Zakaria 12. Va? Man ska dela Jerusalem. Halva staden ska gå i fångenskap, aldrig hänt förut. Inte att halva staden har gått i fångenskap. Men nu står det specifikt att halva staden ska gå i fångenskap. Vem ska ha andra halvan som sin huvudstad? Vem vill ha östra Jerusalem som sin huvudstad? Vem vill att inga judar ska vara i östra Jerusalem? Palestinierna. Vilken vapenmakt kommer att driva ut alla judar därifrån? NATO. Det profetiska ordet är så exakt för det skrämmande. Vi kan gå vidare. När detta sker, slaget ska börja, då står det att Israels folk har varit förskingrade ut över jorden, men sen har de samlat ihop från alla folk. Vilket årtal är vi framme i då? 1948. Och sen står det att man ska bo där med fred, med en garanterad säkerhet. Och den säkerheten kommer att vara så stor att man inte längre kommer att ha några murar. Har man murar idag? Ja, du kommer att få se dessa murar rivas ner. Det står, det är inte inget man hittar på, utan det förstår man ju av det profetiska ordet. Du kommer att få se de barrikaderna rivas. För de kommer att bli inlurade i en falsk säkerhet. Ja, vi skulle kunna hålla på så här, men nu måste vi tillbaka till ämnet. Vi var inne på Israel här då. Vi går till Davidsstjärnan, va? Flaggan.
Är den uppe? Flaggan.
Och Israels flagga, den älskar jag. För den är också profetisk. Kommer ni ihåg vad jag läste igår i Jesaja 11? Det stod att han skulle resa upp en flagga mitt bland nationerna. Nissi betyder flagga, baner, tecken. Jesaja 11 står det om där. Han ska resa upp en flagga mitt bland hedningarna. Och den ser ut så där, den flaggan. Där finns en Davidsstjärna i mitten. Den vill djävulen gärna förvrida att betyda något okult. Men jag ska snart visa att det handlar om Messias. Det handlar om David. Den är utformad som en bönesjal, Israels flagga. Man kallar ju Israels flagga på hebreiska för Magen David, och det är en bild på Messias. Och för mig säger det att ett rop på Gud, en bön till Gud. Kom snart, Herre. Bild 13 då här. Sin är likhet. Jag är en ros i Saron, en lilja, Shoshan på hebreiska, i dalen. Ser ni var Davidsstjärnan egentligen kommer ifrån? En bild på Messias. En bild på Messias, liljan. The Lily of the Valley. Matthew Henry är ju en bibelkommentator som är mycket välläst. Han säger så här: han som är Guds son och äger allt uttrycker sig som Sarons ros åt den vita liljan i dalen för att beskriva sin närvaro bland oss. Och nu var ju vi i Israel, och jag blev ju överlycklig när jag fick se. Jag studerade ju det hebreiska språket om liljan och fann ju det här tecknet nästan överallt. När vi väl började titta efter, så ser vi att för första konungaboken 7 så dyker det upp på pelarna Boas och Jakin. Och där står det att Shoshan, alltså liljan, alltid ska vara överst. Ja, han är ju huvudet över församlingen. Han ska alltid vara överst. Första konungaboken 7 så står det att på kopparhavets topp ska det vara utformad som en lilja på hebreiska. Messias är överallt. Andra krönikeboken 4:4, där ser du också att på kopparhavets topp ska det vara liljor. Överst på allting som tillhör Guds hus är Messias, Jesus Kristus. Börjar ni också älska Davidsstjärnan? Börjar man förstå vad det här handlar om? Det är en härlig symbol. Det handlar om Messias, Davids son. Psalm 45:1 kunde du läsa om Shoshanim också. Evangeliet om Jesus Kristus. Och du finner också i Psalm 69 finner du exakt samma sak. Man har diskuterat flitigt om de här blommorna som är i menoran möjligtvis ska vara lilja. Det är en del mycket kända rabbiner som för fram den här tolkningen. För det står, alltså man antar att det mandlar, och därför skriver man, det står bara blomman står det. Och jag blev så glad, kommer du ihåg Elvor nu när vi var i Israel, och jag stirrade upp våra vänner, vi var oss på Västbanken där. De hade en gammal menora stående. Och när jag tittar upp så håller jag på att få och slaget. Den var inte utformad precis som vi har, du vet, våra med kulor och det där. Den var, hade liljor högst upp. Yes! Hon fattade inte varför jag var så glad. Yes! Det är ju Messias. Han är världens ljus. Allting vilar ju. Församlingen är ju en bild också på ljusstaken. Vem är liksom överst på församlingen? Vem är det som är liksom överst? Jo, det är ju Jesus. Det är ett vittnesbörd om Jesus. Hela tiden kommer detta. Och jag förstår ju att det är det här som är den sanna tolkningen. Det ska ju vara lilja där också. Och då kommer vi fram till skrifterna då, som säger, jag tror att mycket hemligheter har faktiskt försvunnit, men som finns där, va? Det var nämligen så här, skriver en av de här rabbinerna. Han säger så här: för det var nämligen så att om det var lilja högst upp, så när du tänder in i tabernaklet var det ju kolsvart. Det fanns ju bara ljuset av menoran. Och när du nu tänder menoran, så kastade 7 Davidsstjärnor på golvet framför menoran. Det blir ju det om liljan står där, om du tänder. Kommer det 7 stjärnor. Och ni vet, Theodor Herzl, han som mer eller mindre skapade, håller jag på att säga, Israel. Vet du vad han ville ha på Israels flagga? Han ville ha 7 stycken menoror. Eller 7 stycken Davids stjärnor. Nu har vi bara en. Det finns ju bara en Messias. Men han ville ha 7. Vad tror ni han tänkte på? Ja, vad är den officiella symbolen annars för Israel? Det är ju menora ofta. På knässet och det här, så är det ju. Han tänkte på, när du tänder menoran, så har du de här 7 skuggorna antagligen på. Och 48 så reses ju den här flaggan upp bland nationerna som en symbol och vittnesbörd på: kom vår Herre, kom. Kom vår Herre, kom. Och det finns ju mer i den här, tar nästa bild, i Jesaja 11, som står då, kan gå dit och läsa om det här igen. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot. Den kan det vara? Messias. Där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara härlighet. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinjar, Hamat och havsländerna. Och sen kommer det, han ska resa ett baner, flaggan, för hedna folken. Och där står det goj, som betyder en svärm av gräshoppor. Ni vet, Joel pratar ju om en svärm av gräshoppor. Vi fattar ju inte det här om vi inte fattar det hebreiska språket. En stor fiende armé från hedningarna ska komma in över landet. Och han ska samla de fördrivna av Israel och de krigsspridda av Juda från jordens 4 hörn. Jeremia 31:1-3. Det här, alltså med det här samlandet av Israel, det står ju på hur många bibelställen som helst. Jag kan ta nästa här då. Jeremia 31. På den tiden, säger Herren, ska jag vara Gud för alla Israels släkten. Eller stammar. Och de ska vara mitt folk. Så säger Herren. Det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Och vad säger Jesus ska ske med Israel? Lägg märke till svärdet där. Jo, han säger så här: en vredesdom ska komma över detta folk. De ska bli slagna med svärdsägg och spridas ut till alla folk. Där har du svärdet. Öknen, vad kan det symbolisera då? Allt utanför Israel. Ja. Israel får gå dit, jag ger det ro. Fjärran ifrån mig, fjärran ifrån uppenbarar sig Herre för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och det är det som händer med Israel. Israel har aldrig förtjänat någonting. Utan att det är nåd. Nåd. Det är precis samma sak som Herren sa till mig. Ni vet, jag var knarkare och levt ett fruktansvärt liv. Och när jag blev frälst så började Gud peka tillbaka på hur jag har levt mitt liv. Och då började jag se olika händelser och tänkte att kär är Gud, om inte du hade varit med där. Och vad konstigt, du var med där. Jag förstod inte att det var han som började visa mig att du hade varit död för länge sedan. Sen åker vi till Västra Frölunda pingstförsamling på ett möte. Då reser det sig en person bakom där jag sitter. Och han börjar tala i tungor och sen börjar han profetera. Då säger han så här. Och det jag säger nu, det gäller samtliga människor, så det är inget särskilt. Men det bara talar om Guds nåd. Mitt älskade barn. Då hade den här upplevelsen kommit på förmiddagen. När hemma Gud börjar visa. Nu börjar du förstå min nåd. Du hade för länge sedan förgåtts på dina egna vägar. Men du ska veta att det är min nåd som har bevarat dig ända tills idag. Det var väl ganska talande, va? Och det gäller samtliga levande varelser. Men som jag sa förut, man kan inte förstå varför Gud bevarar en och släpper en annan. För när jag blev frälst så kom det kompisar fram till mig och sa, när de förstod det, men jag kan inte tro. Var det en som sa. Som söp ihjäl sig inom 3 veckor, var det då. Man förstår inte varför en blir frälst och en inte. Du kan aldrig räkna ut. Och nåden är ju, som Israel kommer att få det, att man blir upptagen i det äkta olivträdet igen. Det står i Romarbrevet 11. Hur snabbt kan de då inte bli inympade igen i sitt eget olivträd? Man ska bli frälst. Och när kommer detta att ske? När ska Israel bli frälst? Ja, vi vet ju att det sker genom nöd, va? När de vänder sig och ropar, välsignat var han som kommer i Herrens namn. Och alltså Jesus betyder ju frälsning. De verkligen behöver honom. Och vi kan gå till nästa bild då. Jeremia 30, vers 23-24. Och vi fattar snart att det här måste handla om Armageddon. Titta nu vilken tid det här gäller det. Ja, det gäller den yttersta tiden. Då ska ni klart förstå detta. Asharit Yom står det där då. Då ska ni förstå det. Se, Herrens stormvind full av vrede bryter den fram, en härjande storm. Det står om Gog i Nordlandet, vilket vi tror är den som ska starta Armageddon. Lägg märke det. Han startar Armageddon. Så står det att du ska vara som en storm som övertäcker landet. Och det skulle också ske i den avslutande tiden. Så vi lägger bara ihop skrifterna lite så ser vi vad vi får ett pussel. Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Herrens brinnande vrede ska inte vända åter förrän han har utfört, förrän han har fullbordat sitt hjärtas tankar. Vi vet ju vad de tankarna är. Israel som land, samla ihop gräshopporna, Herrens dag och Armageddon. Sen ska han förgöra de ogudaktiga. Däremellan har vi ett val att göra. Vill vi hänga på tåget eller vill vi stå med Israel? Stå med Jesus, ska jag säga. Det är ett val. Och jag gjorde en gång en undervisning som heter Josafats dal, som har blivit mycket nedladdat. Där står det att jag för alltså alla människor ner till Josafats dal. Och det betyder ett val. Jag skaror samlar sig i domens dal. Det är ett val vi måste göra, alla människor. Vi behöver urskiljning, står det i den här skriften, för att vi ska kunna förstå när Herrens dag kommer. Och jag hoppas att den här undervisningen vi har den här helgen ska ge oss urskiljning så vi förstår. Och lyssna gärna gång på gång på detta, för det tål att höras och det tål att böjas på. Och säkert hittar du nycklar, och mejla gärna till oss om du hittar ytterligare pusselbitar. Daniel, bild 20 då, nästa. Här står det ju. Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade min herre, vad blir slutet på detta? Alltså ändens tid slut. Hur kommer det att bli?
Då sa han: gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade tills när då? Ändens tid. Asharit-jom. Vi som lever i ljuset ska förstå detta. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga ska fortsätta att bedriva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig ska förstå detta. De kommer att fortsätta som vanligt med det Elvor talade om. Fortsätta att bygga sina pyramidförsamlingar, och de kommer inte att förstå det, för de får ingen kunskap. Men de förståndiga ska förstå det. Ja. Hur var det nu med de fem visa jungfrurna? De hade olja i lampan. Och det förklarar ju Johannes vad det är för något. Men ni, och jag hörde några faktiskt som diskuterade denna fråga när vi gick upp och skulle fika förut. Så nu ska ni få ett roligt svar. Herren säger ju: ni har ju smörjelse, så ni förstår allt. Vad menar han med det? Guds rådslut. Menar han. Vi behöver inte veta alla teologiska svängar hit och dit. Men vi måste veta om Guds rådslut. Vad Guds rådslut är. För vet vi inte vad Guds rådslut är, då kommer vi missa alltihop. Du behöver inte vara någon teologisk expert, men du ska veta vad Guds rådslut är. Israel, hedningarna, Harmageddon, val. Guds plan i bokrullen är gömd under ett sigill. Jag tror det sigillet är Uppenbarelseboken 6. För där öppnar han ett sigill. Han öppnar en bok. Och sen kommer Elvor att ta upp lite om det sen. Sen får fyra hästar ut. Och det märkliga är att det där ordet Eido står där. Behold står det. Eido, som jag sa förut, betyder när en skrift förstås. Vi som lever i ändens tid ska förstå skrifterna. Vi som lever i ljuset, det vill säga. Vi ska förstå skrifterna. Vi ska kunna lägga skrift till skrift. Vi ser ju redan en häst som ser till så att matpriserna stiger. Ska det vara en annan häst som far iväg först? Du tar ju det här sen då. Jag får inte gå in på det mer. Jag får inte trampa på ämnens område. Ja. Vilka är de förståndiga då? Jag sa ju det, att det var ju de som har olja i lampan. De som kan lägga ihop skriften. De fem oförståndiga hade inte olja i lampan. Men de skiner ändå. Av mänsklig visdom. Det står nämligen så här i Jeremia 9, vers 23-24. Och de orden använder Paulus när han talar om mänsklig visdom. Så står det att du kan skina av två saker. Du kan skina i Herren, och sen kan du skina av din egen visdom. De fem oförståndiga jungfrurna, de skiner av sin egen visdom. De förstår att Herren kommer. Men de förstår inte skrifterna. Det förstår ju till och med världen att något är ju som inte är som en skal. Det är ett uppvaknande. Men de fattar ju fortfarande inte. Men de fem visa jungfrurna, kommer ni ihåg vad jag sa vad visdom var? Att gå runt ett berg och sammantaget där du ser kunna bilda en bild. Få ihop ett bild av Guds ord så du kan se helheten. Och då säger Guds ord så här: för att få den visdomen så krävs det en sak, och det är ödmjukhet. Antingen böjer vi oss, eller också så reser vi oss upp i Babelsbygget. Antingen kör vi med ledarskapsprincipen eller ödmjukhetsprincipen, och där står vi kristna idag och väljer. Ni kan fortsätta att gå på ledarskapskonferenser och få höra hur man intar mark. Eller också böjer vi oss ner och blir Philadelphia-församlingen i Uppenbarelseboken. Ni har inte mycket utåt som ser ut att vara något, men ni har något här inne som gör att ni sjunker ner inför mig, så är Herren.
Och därför så ska ni få se också att jag kommer att öppna upp och föra er igenom alla svårigheter. Det är nämligen så här att det grekiska eller det hebreiska ordet för frälsning är roten till Jesu namn, Yasha. Yasha. Det betyder att komma igenom smala passage. Komma igenom smala passage. Och det är väl ungefär vad Paulus påstår i andra Korinthierbrevet 4:e kapitel. Där han säger att svårigheterna var så enorma. Trångmålen var så enorma. Så vi kunde inte räkna ut hur det här skulle gå till. Men på något konstigt sätt så förde Herren igenom. Så beroende av Gud vill han att vi ska vara. Ni har inte förnekat. Ni har tagit vara på mitt ord om ståndaktighet. Det där handlar om, vänner. Ta vara på hans ord om ståndaktighet. Förbliv under honom som huvud. Stig inte upp och ta kommandot. Och jag vill delge er en bild här som Herren gav mig för ett tag sedan. Och det var Saul. Saul, ni vet, kung Saul. Han fick ju se. Han skulle stanna, sa Samuel, i Gilgal. Och invänta Herrens ord. Och när Saul såg att församlingen blev mindre och mindre, när folk gick ifrån hans församling, så tog han tag i offret och offrade det i fel tid. Han skulle ju vänta på Gud. Och då visade Herren att det är så där man gör idag. Får vi inte församlingstillväxt så försöker vi att använda oss av Gud. Och så visar Herren att det här är exakt samma prövning som Jesus fick. För Samuel, han skulle ju vara Guds röst. Det här är samma prövning som Jesus fick i öknen när Satan kom fram till honom och sa: är du Guds son, så gör bröd av sten. Och då svarar Jesus, enligt grundtexten så står det så här: människan lever icke allenast av bröd, utan av allt levande Guds ord som utgår ur Guds mun. Tar du bilden på Saul? Han skulle vänta Gilgal till Guds mun talade till honom om vad det skulle göra. Så man kan alltså inte i Bibeln läsa Nya testamentet om vad Jesus gjorde och göra likadant. Då gör du sten till bröd. Är du med? För vad gjorde Jesus? Jo, han drevs och leds av den helige ande i vad han än gjorde. Är det matsnabbt eller? Okej. Jag tror att ni har fått med er lite i alla fall, va?